Idag finns ett stort kunskapsgap inom privatekonomi och Sveriges tonåringar. Samtidigt är det till oss föräldrar som barnen i störst utsträckning vänder sig med sina frågor. I den här podden går vi igenom grunderna i sparande och investeringar så att du kan känna dig säkrare att förmedla kunskapen vidare och ge framtidsråd till din tonåring. Jag som är moderator heter Pingisberg Hadenius från Ekonomista och våra experter är Malin Turesson, föräldrarådgivare och bakom föräldralotsen, och Emily Sjöberg från SCB. Välkomna!
Tackar! Tack.
Men vi börjar med dig, Malin. Jag tänker på det här med privatekonomi, det är en stor fråga. När ska man, tycker du, ta samtalet om ekonomi med sin tonåring?
Jag tycker man ska börja så tidigt som möjligt, och det bästa sättet att förstå pengars värde är att tjäna egna pengar. Då vet man hur mycket jobb som ligger bakom. Så jag tycker man ska uppmuntra sina barn att hitta ett jobb. Kanske passa grannans barn eller vara läxhjälp eller jobba på ett café. Då lär man sig att reflektera över vad är det verkligen det där jag vill lägga mina pengar på.
Och Emily, du som är expert på att spara och investera då, om man tänker sig som Malin säger det här, att det är viktigt att få komma in i att jobba eller på något sätt tjäna egna pengar. Men hur får man in ett sparbeteende i tidig ålder?
Det är ju samma sak där. Jag håller fullt med dig där, Malin, om att man ska börja så tidigt som möjligt. Samma sak med sparbeteendet. Att lära sitt barn redan från första början när de fick sin första veckopeng. Att lägga jag inte alltihopa på mitt lördagsgodis utan spara en liten slant. Då kan jag köpa något ännu finare i framtiden. Så att redan i så tidig ålder som möjligt lära det. Och det är ju lite skillnad idag när vi jobbar med digitala pengar. Kontra hur det var när jag själv var liten när man fick en fysisk peng och kunde lägga den extra slanten i en sparbössa. Så idag så måste vi ju lära våra barn hur man också hanterar digitala pengar. Att ge dem ett faktiskt sparkonto att flytta över slantarna som blir över på och lära dem hur de hanterar det i appen eller på en dator eller liknande.
Man kan ju också visualisera mål. Jag vet att du har några bra argument där. Kan du räkna upp några?
Ja, men jag tycker för att man måste hitta ett varför till att spara. Har man inte ett syfte till det så kommer det vara jättesvårt att göra det. Och det enklaste, det är ju ett målsparande. Jag sparar pengar för att jag vill gå på det här ridlägret i sommar. Det är klart och tydligt. Det finns en stark motivation till att lyckas spara de här pengarna som tonåring då. Så att hitta syftet till varför du vill spara. Sätt upp en plan. Hur länge behöver jag spara? Hur mycket behöver jag spara? Så blir det så mycket enklare. Det andra delen, det är också att skapa en trygghet. Om saker händer som jag inte har räknat med, det är en jätteviktig sak att hålla koll på. För har du då en buffert som gör att du kan hantera de där grejerna som du inte riktigt hade räknat med. Du måste bara köpa de där nya snygga jeansen som varenda person i klassen har. Det kanske är en lite oförutsedd händelse för en tonåring. Det blir värre oförutsedda händelser när vi blir äldre. Då kan det vara lite större saker som vi behöver ha buffert för att klara. Men det kan vara saker även i tonåren som man måste vara redo att kunna hantera. Och att känna den här tryggheten att man kan hantera det som man inte riktigt har förväntat sig. Och det tredje argumentet tycker jag är att tänka på att lära barnen att pengar faktiskt kan växa genom att du sparar dem. Genom att investera dem eller lägga dem på ett konto där du får en sparränta på. Att känna att de pengarna jag sätter av kan faktiskt bli mer pengar i framtiden också.
Finns det någon riktålder då för när och hur man ska börja spara?
Jag tycker precis som Malin sa, desto tidigare desto bättre.
Finns det några fallgropar eller fällor då kring sparande?
Ja, men det är nog lätt att är man okunnig och inte riktigt känner att man har koll på det så är man extra försiktig. Och det är en tendens vi har sett bland många utav kvinnorna som sparar till sina barn. Att man som kvinna sparar man oftare på ett sparkonto. Män sparar generellt sett oftare i aktier eller fonder. Och om man sparar på sparkonto, då står man ju lite utanför börsen och missar den här potentiella värdeökningen man faktiskt kan få av att investera pengarna. Om jag tittar på min egen dotter som exempel, hon är 10 år idag. Skulle jag sparat det jag sparat till henne på ett vanligt sparkonto, då hade vi kanske fått en 2-3% i ränta. Det har ju varit minusränta mestadels av tiden där. Hade jag däremot satt av de slantarna till henne i en aktiefond och vi tittar på avkastningen på några av våra vanligaste aktiefonder, så har de gått upp 250-400%. Så att stå utanför och inte våga ta risk för att man känner sig lite okunnig, det är en vanlig sak som vi tyvärr ser. Så där vill jag bara tipsa om att ta hjälp. Det finns banker som ger råd. Är du okunnig så prata med någon, prata med andra. Ta kontakt med din bank och se till att få hjälp till att hitta den investering som kan passa dig.
Men du var inne på det att till exempel börsen kan ju svänga mycket upp och ner. Och hur aktiv ska man då vara kring sitt sparande? Och hur ska man prata om det här med sina barn eller sitt barn?
Det beror väldigt mycket på vad du har investerat i. Har du investerat i enskilda aktier så kommer de röra sig ganska kraftigt. Och det kan hända stora händelser som verkligen påverkar din investering väldigt, väldigt mycket. Så det ligger du i enskilda aktier investerar, då bör du hålla koll nästan dagligen skulle jag säga. Investerar du däremot i fonder så finns det ju ett förvaltarteam bakom som faktiskt har lite koll åt dig på vad som händer i marknaden. Och där är det ju också flera underliggande innehav i en fond så att det är inte lika känsligt för de här marknadshändelserna. Men det jag tycker, sätt en rutin. Gå in och kolla samtidigt som du ändå betalar dina räkningar en gång i månaden eller liknande och se till att allting ligger så som du vill att det ska vara.
Nu har ju ni båda lite varit inne på det här att män och kvinnor tar olika mycket risk i sitt sparande och då är det äldre personer, men man kan ju titta på barnspar så skiljer det sig också mellan pojkar och flickor. Och jag tänker Malin, hur bör man lyfta det här med sparandet beroende om det är en pojke eller flicka, alltså beroende på kön, och vad finns det för sunda och bra saker man kan göra där för att öka sparmotivationen?
Barn gör ju inte som vi säger utan de gör som vi gör. Så om du vill bli trovärdig som förälder så behöver du själv bete dig så som du vill att ditt barn ska förhålla sig till pengar. Så det bästa tycker jag är att berätta om dina egna strategier. Berätta hur du gör för att spara. Att du till exempel avsätter en viss andel av din lön så fort den kommer in på kontot. För att inte frestas att använda de där pengarna för att man känner sig ovanligt rik så att säga.
Men just det här då att kvinnor ibland tar lägre risk. Vad ska man tänka på där om man har den här längre sparhorisonten och vill att ens tonåring ska våga placera i aktier och fonder? Vad ska man tänka på då som förälder i form av beteenden och så vidare?
Ja, jag tycker att man kan presentera alternativen och berätta om risken, men framförallt gör dem intresserade, alltså prata om företagen, titta på näringslivssidorna, följ intressanta företag som barnet kanske, när man, om man handlar från ett visst märke, titta på det företaget. Hur går det och hur går det för branschen? Sticker de ut, följer de branschen?
Ja, men jag tänker på, för att kunna ha de här diskussionerna kan det vara bra att vi går igenom det här med lite olika sparformer då. Jag vänder mig till dig, Emily. Om du enkelt skulle vilja förklara det här med vad en sparränta är och också kanske gå in på att det finns ju faktiskt olika typer av sparkonton. Man ska försöka förklara dem också.
Ja, men om vi kollar på det mer traditionella vanliga sparkontot, då får du där oftast en sparränta av din bank. Alltså en procentsats av det beloppet du har satt in. Om du däremot kan gå med på att säga att de här pengarna ska inte använda på lite längre tid, kanske några månader eller några år eller liknande, då kan du få upp den här sparräntan oftast lite högre mot att du låser de pengarna då. Då kallas det för ett placeringskonto istället.
Mm. Och när man kommer in då kanske på att man vill spara i aktier och fonder, så är det vanligt att man använder ett investeringssparkonto, det vi kallar för ISK. Vad är det?
Ja, det är ju precis som du säger, ett konto för att kunna köpa fonder, aktier, obligationer och liknande. Det här är ju ett konto som schablonbeskattas, så du behöver inte deklarera. Du betalar inte heller skatt på den vinsten du gör där. Och du kan byta mellan innehaven utan att behöva ta hänsyn just till skatteeffekter och liknande. Så ett väldigt smidigt sätt att spara och investera på.
Och om man då till exempel vill investera och potentiellt kunna få en högre värdeökning, då vill man kanske då placera sina pengar i fonder och aktier. Kan du enkelt förklara vad de här olika typerna av spar- eller investeringsmöjligheter är?
Ja, det enklaste sättet att säga det är att en aktie är en ägarandel i ett företag. Du äger en liten del av ett bolag. Din aktiers värde påverkas av hur det går för det bolaget. Så går det bra för bolaget så kommer du få en extra skjuts i din aktie och få en extra fin avkastning. Går det sämre så blir det såklart en sämre utveckling för dig. En fond består av flera underinnehav. Så man kan tänka sig att det här är liksom en gott och blandat påse med lite allt möjligt. Både andra aktier, obligationer, olika typer av placeringar man har bakat samman i ett och samma paket. Så att ett förvaltarteam har valt vilka innehav som ska ligga i det här paketet och se till att det ligger uppdaterat efter aktuellt läge där i då. Så att en fond innehåller flera olika delar medan en aktie följer enbart ett enda bolag då.
Och vi går vidare till det här med just att hur man då positivt får sin tonåring eller sina tonåringar att hantera pengar sunt.
det här beteendet med pengar. Jag tänker, Malin, vad kan man som förälder göra och också både hur man agerar och pratar för att så att säga säkra att ens tonåring både vill och hanterar sina pengar sunt?
Först och främst tycker jag att man ska tänka på att inga människor vill bli styrda, övervakade eller kontrollerade. Så om vi försöker styra hur de hanterar sina pengar så gagnar inte det dem långsiktigt. Utan vi bör istället för hela tiden ta ett steg tillbaka och uppmuntra dem att reflektera själva. Hur vill du hantera dina pengar? Och så fort de börjar tjäna egna pengar så tycker jag att man ska fråga dem: vad tycker du är rimligt att föra över till ett sparkonto? Istället för att jag tycker att du ska föra över hälften, så låt barnet få fatta egna beslut. Det gagnar dem på lång sikt.
Har du några fler konkreta tips? Jag tänker på kanske också vad en tonåring ska betala hemma och inte, och hur man kan hjälpa dem att spara.
Om man har en tonåring som har tagit studenten och börjar tjäna egna pengar, bör de definitivt bidra till hushållskassan eller i alla fall spara en större andel av sin lön. För annars så vänjs de vid en verklighet som inte är sann, det vill säga att det inte finns några utgifter. Så det är ju jätteviktigt att diskutera med dem.
Och hur kan man då till exempel hjälpa en tonåring att minska på sina utgifter för att få mer pengar över till sparande?
Uppmärksamma dem på vart går dina pengar egentligen. Kan du under ett par månaders tid gå igenom alla dina utgifter och se vart tar dina pengar faktiskt vägen? Är det sånt som du vill lägga dina pengar på? Det är väldigt många små fikor här. Vad är alternativet?
Ja, men tack både Malin och Emily för att ni gav så mycket bra tips kring det här med att spara och investera. Och tack alla ni som har lyssnat. Och kom ihåg att den här audioutbildningen finns också som en digital filmad utbildning på scb.se. Och det finns också fler poddar som kan vara nyttiga för dig som är just tonårsförälder, hur du ska prata privatekonomi med ditt barn. Och de andra delarna handlar till exempel om lån och krediter och om boendeekonomi. Tack för att du lyssnade.